Då rullar vi vidare med ytterligare ett Switch-snack-avsnitt med Adam. Och i det här avsnittet så pratar vi om vilka spel vi har spelat och vilka spel vi har köpt. För nu är det speldags! Då ska vi återigen blicka tillbaka till 2023 och snacka lite grann vad vi har spelat och lite grann vad vi har shoppat. Och i vanliga fall i de här avsnitten så är det ju Switch-fokuserat, men vi tänkte vi skulle mixa upp det lite i det här avsnittet och bara prata tv-spel rent generellt, både när det kommer till vad vi har spelat och vad vi har köpt. Och ja, vi har två topp 5-listor helt enkelt. Har du någon bubblare på de här också, eller?
Ja, jag kunde inte bestämma mig så att...
Nej.
jag har två bubblare på den här kategorin.
Ja, men då kan ju du börja då, eftersom du har lite fler än mig.
Ja, jag tänkte bara börja med att nämna typ... De här är också bubblare för att jag inte kört dem tillräckligt mycket för att de ska hamna på min lista här, känner jag. Men ett spel som jag tycker har väldigt bra potential, det är Kirby and the Forgotten Land som jag har spelat lite i år. Jag tycker att det verkar vara ett verkligen rätt steg i Kirbys riktning, eller vad man säger. Det var länge sedan jag kände att det var riktigt kul att spela Kirby. Jag tycker att de har varit väldigt generiska och alldeles för lätta. Jag tycker att det här var lite mer balanserat, det är fortfarande lätt så, men det finns... lite mer utmaningar och ja, det går ju fortfarande knappt att dö om det inte är sån här bossfighter och så. Så det kan vara lite knixigt sådär, men ja, ett steg i rätt riktning för Kirby tycker jag i alla fall.
Gud ja, det är ett toppenspel. Men det är ju som vi var inne på när vi har pratat om det tidigare, det är lätt också att anpassa själv. Alltså vill man göra det lite svårare för sig så får man bara... ge sig tusan på att plocka alla mynt eller liksom ja, ta alla gömda hemligheter och så, då blir det ganska klurigt ganska fort tycker jag, så att ja.
Ja, men exakt, det är, kör man bara igenom Kirby and the Forgotten Land tror jag att det är ganska lätt, men jag försökte ju få alla de här Wadleys eller vad de nu heter, collectibles på olika, lite olika challenges också i spelet, men det är ändå kul. Ett till spel som jag har som bubblare där faktiskt är ett spel som jag började med i början av året, testa lite bara. Sen kom jag in i det ordentligt nu i december när jag testade igen när jag flyttade till Stockholm faktiskt. Och inte hade tillgång till tv under en period när jag flyttade lite fram och tillbaka. Så jag körde mycket handhållet och det var Fire Emblem Engage. Körde faktiskt sedan 20 timmar i december ungefär.
Kul.
Jag tog inte med för att jag inte har kört klart. Jag kände att det hamnade inte riktigt på listan tack vare det där, men det skulle kanske kunna ha gjort om jag kört klart det. Men superkul spel. Och som jag pratade om lite för tidigare i avsnittet, att de har verkligen fokuserat på gameplay och det känns lite som tidigare Fire Emblem-spel. Storyn är lite svagare än i Three Houses tycker jag i alla fall, men det är fortfarande helt okej story. Men ja, riktigt schysst spel och ja, när man kommer in i lite hur man ska bygga upp sina units och vilka karaktärer man vill använda, de här emblemringarna som går ut på att man kan ha en gammal karaktär som sidekick. När man kommer in i det här systemet tycker jag men det är riktigt kul faktiskt.
Ja, kul. Kul att du har kört det mer. Hoppas du kör färdigt.
Ja, men det är planerat att göra. Jag tror att jag är på avsnitt eller kapitel 20 eller något sånt där, så jag har kommit ganska långt.
Ja, 20 timmar in, det är ju inte, det är ju lite kortare än Three Houses.
Så ja, att, typ 30 om man bara kör story, vad tyckte jag läste.
Exakt, ja det känns rimligt, ja.
Yes, men då tänkte jag börja med min nummer 5 på min topp 5-lista där då.
Mm.
Ja, det är nog ingen som skulle kunna gissa att det här är med på listan. Det är ett spel som jag väntat oerhört länge på att få spela, men jag har faktiskt aldrig haft det i min samling. Eller jag har ju det fysiskt, men jag har inte haft konsolen samtidigt som jag hade spelet. Och tvärtom liksom, så att det har aldrig blivit av att jag har spelat.
Oh, jag vet vad det är.
Ja, kan du gissa? Ja. Du får gissa.
Super Metroid.
Yes, yes.
Ja.
Jag tror jag pratade om det i ett tidigare avsnitt. Gjorde jag va? Att jag spelade.
Ja, kanske. Vi har ju pratat om det i alla fall, vet jag.
Ja, vi har pratat om det och jag har kanske nämnt att jag spelade på Switch Online i alla fall. Och ja, det är ett fantastiskt bra spel som jag har kört 15-20 timmar av och klarat allting på. Alltså jag tycker det håller, det känns som att visst, kontrollen kan jag nog klaga lite på om det hade varit ett nytt spel, men annars tycker jag allt annat, grafiken, musiken, det är oerhört stämningsfullt. Och det är ett av mina topp 5-spel helt enkelt.
Ja, det är svinbra. Det är verkligen ett dunderspel och helt sjukt hur de liksom skapade en genre med Metroid-spelen. Redan första spelet var ju otroligt bra, men Super Metroid la ju till allting som första spelet saknade med ordentliga kartor och allt det här liksom. Så att det är ett riktigt underspel. Så kul att du har kört det 2023.
Ja, helt sjukt är ju att det tog 20 år för mig att spela det. Jag är superstort fan av Metroid och har spelat alla andra spel i princip. Så ja, det var inte en dag för sent. Vad är ditt nummer 5?
Ja, men mitt nummer 5 är också en blast from the past och det är Little Nemo Dream Master på 8-bitars Nintendo.
Oj.
Ja.
Jag har inte kört faktiskt.
Nej, jag har kört det. Jag har haft det, spelat det både som liten och hade det för 15-20 år sedan och när jag samlade på NES-spel första gången. Eller jag samlade inte på det nu, men jag gjorde det då. Men det dök upp i någon grupp som jag är med på Facebook för ett ganska rimligt pris, komplett i fint skick. Och jag fick bara sån feeling typ, jag köper nästan aldrig 8-bitars spel eller retrospel överlag. Men när det dök upp så fick jag bara, det måste jag ha liksom. Så att jag köpte hem det och jag har spelat det ganska mycket. Det är rätt svårt på sina ställen. Nintendo svårt som man sa back in the day.
Svårt.
Ja, exakt. Men det är ett så jäkla mysigt spel och musiken är helt magisk. Och det är väldigt snygg grafik och sådär. Stora karaktärsmodeller och så. Och har väl lite, jag ska inte säga att det är ett Metroidvania, det är ett plattformsspel. Men det som är kul är att för er som inte har spelat det då, man spelar som en liten pojke och i en liksom drömvärld då, och genom att bjuda figurer, olika figurer i spelet som man möter dem, när man bjuder dem på godis så kan man ta över dem så att säga, så att du kan möta en typ grodliknande karaktär och så bjuder den på lite godis och då somnar den och sen så kan du rida på den då och då kan du hoppa mycket högre och sen kan du möta en stor snigel, bjuda den på godis och då kan du klättra på väggarna och så vidare. Så att det är ju ett plattformsspel men ändå med en twist liksom. Så ändå innovativt för ett spel som släpptes för över 30 år sedan. Så det var min plats nummer 5, lite blast from the past som sagt.
Det låter lite som en hidden gem. För jag har ändå rätt bra koll på NES-spel skulle jag säga och jag känner inte igen det riktigt. Så.
Nej.
Men det låter riktigt kul.
Ja, musiken som ni hör här i bakgrunden medan vi pratar är från spelet. Så det är riktigt mysig musik.
Jajamän, det kommer ju till min nummer 4 då och jag fortsätter i samma veva där, alltså inte med Blast from the Past men från mitt förra val där, fast en lite nyare variant och det är Metroid Prime Remastered.
Kul om din lista bara är Metroid-spel.
Ja, exakt. Ja, jag har kört Metroid-marathon i år, eller förra året.
Ja, precis. Nästa är Dread och sen kommer...
Nej, så tråkig lista är det faktiskt inte, men... Men jag kände att när jag gick igenom alla spelare och kört under året, det här behövde faktiskt vara med. Alltså, jag återupplevde lite samma känsla jag hade när jag spelade 2002 eller när det kom där någonstans. Jag kanske inte spelade exakt när det kom, eller jag minns faktiskt inte. Men en fantastisk remake som vi pratade om lite förut. Jag kommer inte upprepa mig så mycket, men jag har kört i alla fall 20-25 timmar av det i år, så jag har ändå kört en hel del. Det var... Jag kanske inte kom upp i de här nivåerna som jag spelade första gången, men det var inte långt ifrån faktiskt.
När man spelar ett spel som man redan har spelat, så att säga, som inte... Alltså det, även om det är snyggare, så är det ingen kanske ny upplevelse, så är det ändå stort att det ger liknande känslor. Det talar ju för spelets storhet, eller vad man ska säga.
Ja, verkligen.
Kul. Min nummer 4 är Neon White på Nintendo Switch. Har du kört det?
Ja, kul.
Du köpte det, va?
Ja, jag har testat någon timme och tycker att det är riktigt skönt gameplay. Det känns väldigt unikt också.
Ja, det är ju alltså en 3D-plattformare med pusselinslag. Alltså otroligt korta banor med ganska liksom, vad ska man säga, det är väldigt snabbt gameplay. Och ja, det gäller att hänga med i svängarna och sådär. Men banan loopas liksom, så fort du dör eller trycker på restart, så börjar de från början, och du har viss tid på dig att klara varje bana. Och det är oftast alltså runt minuten bara som en bana tar att klara. Det är bara att du kanske behöver 10, 15, 20 plus försök för att göra det. Otroligt beroendeframkallande spel. Väldigt unikt. Alltså otroligt snygg artstyle. Skulle vilja säga att det är liksom cel-shaded grafik. Håller du med om det? Eller?
Ja, det håller jag med om.
Ja. Och väldigt, väldigt japanskt, men liksom ändå inte... Ja, det är väl lite weird kanske, men inte så där super weird som det kan bli. Men en riktig indie hit skulle jag säga. Så att det har varit ett av mina roligaste upplevelser i år. Jag började spela det här någon kväll när jag hade spelkväll helt enkelt, och fastnade direkt, satt flera timmar och bara nötte på liksom. Otroligt beroendeframkallande och kul svårighetsnivå, kul gameplay, innovativt liksom, utan att för den delen vara liksom, alltså man fattar ju spelet direkt, så att det är innovativt men inte konstigt, eller hur man nu ska förklara det. Väldigt bra spel i alla fall, Neon White.
Ja, men det som är kul med spelet också är att det är en riktig mashup, som du är lite inne på, av genrer typ. Det är ju en plattformer samtidigt som det är FPS, så att man, medan man hoppar omkring i den här världen, så skjuter man även fiender. Och något som jag blev lite positivt överraskad över, jag har ju bara sett lite gameplay när jag köpte det var att storyn tyckte jag var rätt intressant.
Mm.
Alltså och den överraskade mig. Jag hade absolut inte tänkt att det var någon story, och den var ganska djup, och det var lite så här, en kul twist på storyn. Och jag tänkte mest att man bara hoppade level efter level, men det var liksom inslag av stories och lite lore mellan varje minibana där, så det tyckte jag, men det var ett väldigt kul och överraskande indiespel.
Mm, absolut. Jag kan nämna lite kort bara att storyn utspelar sig i huvudkaraktärens efterliv, eller vad man ska säga. Och bit för bit så får man reda liksom på hans förflutna, och han träffar karaktärer från när han levde och sådär, men han minns ingenting och så. Storyn är också faktiskt engagerande och rolig, så att bra är väl rätt ord.
Exakt. Yes, då har vi kommit till min nummer 3, och vi har redan pratat om det här spelet rätt mycket, det kommer nog inte till någon överraskning, men det är Super Mario Bros. Wonder till Switch.
Mm.
Jag kör med min syster, så vi körde lite nu under mellandagarna och runt nyår där. Så vi har kört två världar av, tror det är 6 eller något sånt där. Ser ut som när man är inne i spelet i alla fall. Och vi älskar det spelet. Och det känns lite extra kul att köra med min syster också, som älskar Mario och ingen gamer själv. Så med någon, hennes absoluta favoritspel genom tiden är ju Super Mario Bros. 3 till NES.
Gött att höra.
Exakt. Och hon har ju satt sin stämpel på det här spelet också, att det här är ett klassspel, och hon tyckte att det här var riktigt bra. Så bara därför är det värt att vara på den här listan, tycker jag. Men jag tycker också att det är superkul, och ett 2D-spel, eller 2D-Mario rättare sagt, som är värt att hamna på en topplista 2023.
Kul. Då kör jag nummer 3 och det är också ett Switch-spel. Och det är Gravity Circuit, tror jag man uttalar det. Och det släpptes ju faktiskt ganska sent 2023. Det var det sista spelet jag köpte för året. Men jag började spela det ganska direkt och har blivit mer eller mindre besatt av det.
Ja, det är ju inte så vanligt. Inte att du kanske inte blir besatt av spel så, men jag tänker att du testar dem så fort in på att du har köpt det liksom.
Ja, nej, precis. Nej, vi, som vi har nämnt tidigare så följer ju vi varje måndag Switch Watch då, som, mm. som går på YouTube där de listar veckans kommande spel. Så vi hörs alltid varje måndag, ibland tisdag men oftast måndag, och summerar vad vi tyckte om de kommande releaserna för veckan. Det är en mysig tradition som vi har. Och det var någon vecka då som det här spelet utannonserades. Så jag bara fick sån här HBR liksom. Så att jag köpte hem det. Och Gravity Circuit, det är ett en Mega Man-klon, för att använda tråkiga termer. Men det, alltså, det är ett svinbra plattformsspel, starkt inspirerat av Mega Man. Så att man ser ut lite som en sån Mega Man-robot, och man möter olika bossar, och det är liksom, det är väldigt likt i uppbyggnaden, men det är verkligen sån här som det kallas modern retro när man gör det som bäst. Det är ett sånt här spel som man hade älskat att spela på Super Nintendo eller sådär när det begav sig typ. Precis som Curse of the Moon eller Turtles-spelet som du och jag spelar, eller ja, när indie är som bäst liksom, när den här liksom retro-indie-delen är som bäst, där ligger det. Det är svinbra kontroll, det är roligt gameplay, det är väldigt svårt, men man känner, varje gång jag dör så känner jag liksom att jag fattar varför jag dog och vad jag kunde ha gjort för att förhindra det liksom. Och även om jag dör på samma ställe flera gånger så känns det ändå inte orättvist så att det är precis den här gamla skolans svårighetsnivå som jag ändå uppskattar. Så att det är ett riktigt roligt spel, så jag kan verkligen rekommendera det.
Ja, men kul. Alltså, har de någon sån här spelmekanik som ändå skiljer sig från Mega Man-spelen, eller är det mer bara att de gör allting rätt?
Ja, det skiljer sig lite. Dels, för det första så har man ju en grappling hook alltid. Så det är ju en aspekt som skiljer sig. Och sen så har han ju, eller ja, roboten då, ingen pistol som sitt main vapen, utan ett slag. Så du kan ju slå fiender med din grappling hook då, men du skjuter liksom inte, så att du får ju förlita dig ganska mycket på close combat och så. Men du kan också använda din grappling hook att kasta fiender på andra fiender och sådär. Så det är ju inget så här sinnessjukt innovativt så sett, men det är liksom, det är tweakat perfekt för att göra det till sitt eget. Och det är otroligt bra musik. Riktigt god pixel... Eller pixelgraf... musik. Riktigt god liksom bit-musik. Så att det är bara allting som är bra med den här genren summerat, tycker jag.
Det låter som något spel jag behöver kolla upp och eventuellt hamna på en backlog där då.
En liten wishlist där kanske.
En liten wishlist. Ja. Yes, men då kommer vi till min nummer 2 där då. Och bryter jag mönstret lite. Och med mönstret menar jag Nintendo-spel. För det är faktiskt ett PS5-spel, men det finns på Switch. Det är Hogwarts Legacy. Jag vet inte om det är någon skräll att det hamnar på listan.
Inte för mig i alla fall.
Nej, exakt det jag tänkte syfta på där. Jag har ju kört över 90 timmar av spelet, och det är inte bara att jag kört storyn och klarat allt på en karaktär, utan jag har även testat olika karaktärer för att se vad man kan bygga för olika typer av spelkaraktärer, och även för att testa alla olika elevhem då. För det var ju väldigt viktigt för att kunna se alla elevhem där på Hogwarts, tyckte jag i alla fall.
Såklart.
Men det var ju liksom en dröm i uppfyllelse för mig att ett semi-open world-spel med bra story, kunna gå in i skolan och gå på lektioner och bara kunna andas Hogwarts helt enkelt och Harry Potter-världen.
Mm.
Fast det här utspelar ju sig i slutet på 1800-talet, så långt innan Harry Potter, men det känns ju ändå som samma värld och det är ett helt fantastiskt spel. Det får 10 av 10 av mig, men jag vet att det är sånt där, det är inget 10 av 10 spel, men det får ändå det på grund av min förkärlek till Harry Potter liksom.
Ja, vi testade ju lite när jag var och hälsade på dig
Ja, just
i
det.
Karlstad där, sista helgen i Karlstad. Och det var, inte din sista, men min sista. Det var ju otroligt välgjort kändes det. Och jag tycker det är så häftigt ändå att de har gjort det här spelet och inte haft med liksom Harry Potter eller sådär. Det är ju ändå... Det är ändå lite modigt liksom. Det hade varit mycket enklare att bara sätta det i Harry Potters värld för att leva lite på det liksom. Så att ja, det är riktigt kul. Jag har ju inte riktigt den känslan för Harry Potter som du har, men min fru har ju det, Carolina, så att jag är lite sugen på att dra hem Switch-versionen för att se hur den är och kanske se om jag kan spela det tillsammans med henne. Jag tror att hon ändå hade tyckt det var kul. Ni är väl lika gamla tror jag, så att hon är ju också uppvuxen med Harry Potter som ni som är födda på början av 90-talet är.
Ja, det känns som var och varannan unge uppväxt med Harry Potter som är född början på 90-talet.
Och framåt, ja.
Ja, men exakt.
Ja, för jag var ju liksom, ja, i mina sena tonår, inte sena men ändå lite för gammal så att säga när Harry Potter slog igenom, så då tyckte jag att det var lite tramsigt typ. Nu tycker jag att det är grymt liksom, så jag tror att jag också hade uppskattat spelet, men det har varit extra kul om jag fick med mig Karro på spåret, så jag får se där om, just nu ligger det väl fortfarande på typ 600 spänn, så ja, går det ner lite grann där så klipper jag nog spelet och ser om jag kan på en liten spelkväll med Karo.
Ja, men det är du verkligen rätt i. Det är ett spel värt att försöka få en komma in i spelvärlden lite. Bra ingångsport.
Bra ingångsport, ja precis. Kul. Ja, mitt nummer 2, det har vi pratat om. Det var med på din som bubblare. Det är Fire Emblem Engage. Tycker jag, ungefär som du sa, liksom, det är ju ett svinbra spel. Striderna är ju jättebra liksom, det är ju exakt samma som Three Houses. Storyn är inte lika stark och det är inte lika mycket runt omkring, man är inte så mycket, alltså man kan ju vara i den här hubbvärlden liksom, men det är inte så mycket som drar en dit på samma sätt som det gjorde i Three Houses. För min del så passade det ganska bra i mitt liv då, för det här släpptes ju i januari. Och det var ju precis i den vevan som jag både fick nytt jobb och köpte hus. Så att det var väldigt vältajmat med ett spel som jag kunde liksom mer pick up and play istället för att grotta ner mig i story och springa runt och leta efter katter och sånt där liksom. Så för min del så passade det mig väldigt bra liksom. Och gameplayet är ju, alltså striderna är ju verkligen så bra och så beroendeframkallande, så att ja, det är verkligen en av mina favoritspelserier. Och jag tycker inte att, alltså visst, storyn är lite, vad ska man säga, typisk liksom, lite generisk eller så, men jag tycker ändå att den funkar liksom, och det var ett roligt inslag med de här gamla karaktärerna och så, även om man kanske hade kunnat göra det lite djupare så. Men jag är jättenöjd alltså. 2 stycken Fire Emblem-spel på Switchen. Jag är supernöjd och längtar redan efter nästa spel i serien. Så vill ni höra mer om Fire Emblem så finns det ju också ett avsnitt där jag och Dennis och Robin grottar ner oss lite i det. Så att får ni mer smak så lyssna på det avsnittet.
Jag är inte bara 2 Fire Emblem-spel utan 2 högkvalitativa Fire Emblem-spel. Jag har ändå kört några på DS och 3DS där och tycker att de här är ändå en av de bättre i serien av de jag har kört.
Ja.
Yes, och nummer 1, alltså jag behöver nog inte ens ta
trumvirvel. Vad kan det vara?
Det är så mycket som... Nej, men nummer 1 är Zelda Tears of the Kingdom. skräll, skräll.
Ja.
Nej, men jag har ju kört extrema mängder av Tears of the Kingdom. Lite så att jag, jag ska inte säga att jag tröttnar på det, men jag har tagit en paus i alla fall från det. Mm. 200 plus timmar har jag kört.
Ja, det är stabilt.
Stabilt. Mer än dubbelt så mycket som... Ja, jag tror jag har kört mer Tears of Kingdom än om jag slår upp alla andra spel jag har kört i år.
Ja.
Så det, ja, det, ja, exakt, det får säga sitt där. Men det kanske är det jag behöver säga bara. Nej, men det är ju ett fantastiskt bra spel. Och ja, lite känner jag att jag har nog lite att göra där fortfarande. Alltså, jag har ju spelat mer redan än Breath of the Wild. Och det säger ändå mycket i hur stort det här spelet är. Att jag har kört redan mer än Breath of the Wild och säkert 100 timmar kvar, så känns det.
Ja, och då är ju ändå... Breath of the Wild var ju den nya upplevelsen. Detta är ju andra spelet liksom. Så att, det hade ju inte varit konstigt om det var tvärtom, att det var det första man spelat mest liksom, så sätt.
Ja, exakt. Och jag kan ju bara se helt anledningen till att det faktiskt är nummer ett. Alltså, dels är det ju förväntan som jag haft ända sedan Breath of the Wild. Trailers som har varit väldigt korta men byggt upp förväntningarna. Jag har hela tiden tänkt att det här kommer aldrig leva upp till Breath of the Wild. Det kommer inte gå liksom. Men jag har ändå haft förhoppningen på att det kommer göra det. Sen släpps det. Och jag inte bara lever upp till förväntningar eller det lika bra, utan det är faktiskt bättre än Breath of the Wild. Det är helt otroligt. Och det är mycket som gör att storyn är lite mer djupare den här gången. Det är lite bredare gameplay. Och så har några lagt in lite spelmekaniker. Jämfört med Breath of the Wild så har de ju med lite roligare mekaniker. Och mycket bredare går. Det är bara din egen kreativitet som sätter stopp för vad du kan göra i spelet egentligen. Och oerhört innovativt och smart gameplay och svårslaget för mig i alla fall 2023.
Ja, man fattar ju verkligen att det har tagit sån tid att göra det här spelet. För många var ju så här, bara, men det är ju samma motor, det är samma karta och det är samma grafik och karaktärer. Varför tar det sån tid? Och så bara... Men du kan bygga typ vad som helst av allting i spelet. Så att det är inte så konstigt att det tog tid att göra det här liksom.
Nej, och som jag sa där, typ det med att det är bara din kreativitet som sätter stopp för vad du kan göra. Allting går att göra. Och det, jag kan bara jämföra med alla andra storspel. Nu ser jag inte att alla är så, men extremt många. Försöker man kanske ta en liten genväg eller försöker, du vet, så här, hoppa sig förbi saker man inte ska göra, då buggar man fast, det kan frysa fast, man får starta om spelet, man får ladda en gammal save. Men här, alltså, du kan göra vad du vill. Jag tror inte ens jag har buggat fast en enda gång eller hackat någon gång på 200 timmar. Det säger ändå en del, tycker jag, om kvaliteten på bygget av spelet.
Ja, och det hade de ju ändå redan lagt med Breath of the Wild, för det vet jag ju, alltså, när folk lärde sig det spelet så hittade man ju sätt som man kunde komma förbi de här progressionssakerna liksom, att ja, men just du kan inte klättra längre för stamina tar slut, och hittade folk sätt att ta sig förbi, men ändå så höll sig spelet helt, eller man ska säga, så att det känns ju verkligen som att det är en grund som är solid.
Ja, verkligen.
Ja, men kul med Zelda på ettan. Jag är 0% chockad. Men... Och min etta är ju Super Mario Wonder, såklart. Inte heller någon chock. Kanske inte det. Alltså, det är ju såklart ett av de bästa spelen jag har spelat. Men det hamnar nog på ettan mer för att jag blev så väldigt förvånad. Jag såg det inte komma liksom. Det kom från ingenstans och sen kunde man köpa det bara... Ja, jag vet inte hur lång tid det tog efter trailern, om det var 2 månader eller något sånt där. Men det gick väldigt fort i alla fall. Så att det var kul och oväntat och ett fantastiskt spel. Ja, bara en jättekul upplevelse som... Det känns också som ett spel som man lätt kan plocka upp om ett halvår igen och spela en gång till bara för att det var så roligt liksom. Så att det är Nintendo-magi när det är som vassast.
Ja, jag håller med där du säger och... Ja, utan att ta någonting ifrån Mario Wonder och Zelda som var min etta. Det har ju kommit bra titlar, men förutom de två just på Switch tycker jag det var ju inte mycket som konkurrerade med de två, tycker jag rent. Nu har ju inte du spelat Zelda så mycket till exempel, men kollar man på ren kvalitet så
är det ju de två spelen,
ja, men
som
exakt,
är.
Exakt.
Ja, så är det ju. Gött. Ja, men då, vi rullar väl vidare mot lite shopping då. Det brukar vi ju ändå prata om. Har du bubblare här också? På...
Jag har faktiskt en bubblare här också. Först tänkte jag så här att jag har inte köpt så mycket, så jag har väl ingen bubblare här också. Men ändå hade jag en extra jag ville nämna. Jag vet inte, det var också så här, jag gjorde en ganska långa listor från början när jag rabblade upp, så det var svårt att liksom ta bort saker sen. Så det var nog mest därför. Men jag tänker väl, som vanligt så har väl du säkert också lite kanske roligare köp än mig i år, och jag brukar ha spelat mest. Vi brukar dela upp det på det sättet. Det vara. I år har det varit lite speciellt då, jag har bytt jobb 2 gånger inom företaget i och för sig, och sen flyttat och sådär, så det har inte varit så mycket stora köp. Jag hade velat kanske köpa någon gammalt retro Zelda eller någonting som hade kunnat hamna på listan eller något annat kul, men det har varit ganska begränsat just spel då.
Mm.
Men det har varit roliga spel ändå under 2023 tycker jag där. Så en bubblare kan vi börja med. Det är faktiskt en liten story bakom varför det är med på min bubblare.
Mm.
Och det är Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Det är en sån standard PAL-version till Switch. Anledningen till att det är ett av de roligaste köpen, inte för att det är något roligt köp i sig, utan det är minnet till det här spelet som jag alltid tänker tillbaka på när jag ser det spelet, är att vi spelade när jag var hos dig i Göteborg alltså på. Därför tycker jag det är ett roligt köp, och jag tycker ändå det var värt att ta med som en bubblare, tyckte jag.
Ja, ja, det var en härlig helg, och det var så kul också alltså att vi hann och köra färdigt det. Vi spelade ju på kvällen och sen förmiddagen liksom, och hann ändå och spela igenom det. Så att ja, det är verkligen ett bra minne.
Ja, verkligen, och bra spel också.
Ja, det med. Ja, men jag drar min nummer 5 här. Jag har ingen bubblare så, för det, jag har ju likt dig haft ett lite mer lågintensivt shoppingår så. Jag har ju köpt ett hus. Jag har sagt det 8 gånger.
Ja, det får jag inte ta med nu.
Nej.
Det kan vara din bubblare.
Ja, exakt. Bubblaren i huset. Nej, men det har ju tagit en del både tid och pengar. Men det är ju livets bästa köp såklart. Men ja, till spel då, så jag har ju shoppat. Alltså det har jag ju ganska mycket också. Men jag har inte riktigt de här stora köpen i år på det sättet. Men ett spel som jag äntligen kunde bocka av då, bocka bort från min wishlist, det var Kirby Air Ride till Nintendo GameCube. Det är ett sånt spel som har legat på min vill-ha-lista ganska länge, men det tenderar ju att bli ganska dyrt. Men jag lyckades att plocka hem ett exemplar från Tradera för under 1000-lappen. Jag minns inte exakt vad det kostade, men under 1000-lappen var det i alla fall. Och det känner jag mig väldigt nöjd med, så att det är kul att ha i GameCube-samlingen.
Det är kul när man får till sådana här, som har varit på en wishlist länge, och det antar jag att det har varit eftersom det är ett GameCube-spel också.
Ja.
men det kan ju vara något man har liksom haft i tanken att vill man ha i samlingen flera år, och sen får man det. Det är en ganska skön känsla.
Exakt, det är liksom inte så. Alltså när spelet kom så är det inte så att jag springer till mitt GameCube och spelar det första jag gör, men det känns gött att bara äntligen. Det var 2 spel på min GameCube-lista. Det var Kirby Air Ride och så är det Chibi-Robo. Och Chibi-Robo är fortfarande kvar på listan då. Så vi ser när jag lyckas komma över ett sånt.
Det är väl också ett sånt spel som går rätt dyrt, va?
Ja, det är svindyrt. Det går ju för typ över 2000 spänn när det väl kommer upp. Och det har jag nog inte tänkt att jag ska betala om jag inte liksom vinner på lotto eller något. Ja, knappt den står alltså. Men det står på wishlisten i alla fall. Men det var skönt att få bort en av posterna.
Snyggt. Då kommer vi till min nummer 5 där under året. Där är också en liten story bakom det egentligen. Det är att det är Castlevania Advance Collection. Mm. Och anledningen till det är egentligen för att jag älskar Castlevania-serien. Speciellt den här 2D. Ja, det finns väl inte så många 3D-varianter, men de gillar jag inte i alla fall. Det är en sidnot. Men jag älskar ju alla Castlevania-spel jag spelat, och jag har aldrig kört just dem till Advance. Jag hade aldrig dem till Game Boy Advance när det begav sig, och jag har kört typ alla andra i stort sett. Så det är superkul att få hem den här i samlingen, och det är anledningen till att jag är med på listan också.
Ja, det är ju tre dunderspel alltså, så att du har ju mycket kul att se fram emot där.
Ja, jag har hört att de ska liksom vara i paritet med DS-spelen som också är hög klass på.
Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, Aria of Sorrow är ju, ja, det kan vara ett av de bästa, i alla fall topp tre Castlevania-spel tycker jag.
Kul.
Det är fantastiskt bra. Så att, ja. Men alla tre är jättebra alltså. Det första där, Circle of the Moon, det märker man att det är det första på Game Boy Advance så. Men det är fortfarande svinbra. Så att, det är tre skitbra spel. Jag har ju också köpt den, men jag har ju köpt den här NES Edition eller vad den kallas. Så den har ju inte kommit än.
Classic Edition tror jag. Kanske har med den på nästa år.
Exakt. Ja, men värdig plats där på listan. Jag går till plats nummer 4. Det är Fire Emblem Engage Collector's Edition.
Åh, den var snygg den.
Ja, den är så jäkla snygg är den. Och det är därför den hamnar med här. För att jag har inte köpt så många Collector's Editions i år. Och det har inte kommit så mycket kul just till Collector's Editions hållet heller. Jag hade ju Tears of the Kingdom, men jag hittade liksom ingen rimlig plats för den, så jag gjorde mig faktiskt av med den, fast bara collectors-delen då, spelet har jag kvar. Men Fire Emblem Engage, den collectors edition-lådan var så otroligt snygg, så att den var en given plats på listan.
Ja, bara själva standardversionen av Fire Emblem Engage tycker jag är ganska snygg, alltså själva omslaget tycker jag om väldigt mycket, och Collector's Edition är liksom en större, mer pampigare och snyggare version av omslaget kan man väl säga.
Ja, verkligen. Och det summerar spelet väldigt bra också tycker jag, omslaget. Så att, ja, riktigt snyggt.
Yes, ja, men då kör vi min nummer 4 där och ja, det känns, jag har lite röd tråd, lite stories bakom alla spel varför jag har med dem på listan. För jag, det är kanske inga speciella så här, utgåvor eller sådär för det mesta, men ja, men det har ändå betytt någonting när jag fått hem den här fysiska utgåvan liksom. Och nummer 4 på min lista är Witcher 3 Wild Hunt till PS5. Det kom ut digitalt först, gjorde det till PS5. Och jag är ju så här typ, ja, som vi är till Switch, att man vill ju vänta tills det kommer en fysisk utgåva. Och jag visste inte ens om det skulle komma in överhuvudtaget. Sen utannonserade de den och så tänkte, ja, men den ska jag köpa. Så det var väldigt kul att få hem den. Och sen när jag väl fick hem den tänkte jag, fan, kanske ska jag spela om det där. Så jag har ju kört det som satan på PS5 nu.
Aha.
Så jag flyttade till Stockholm. Så det är typ det jag kör mest på PS5 just nu liksom, efter jag klarade Hogwarts Legacy då. Ja, men det är ett av mina favoritspel inom tiderna. Så att jag kände att det får med på listan där också, tänkte jag.
Ja, det låter givet. Vad roligt, det visste jag inte ens.
Nej.
Liten hemlighet.
Ja, exakt.
All right. Mitt nummer 3 då på listan är ett spel till Nintendo DS. Monster Tail heter det.
Jaha.
Och ja, det här är väl definitionen av en hidden gem skulle jag säga.
Ja, jag trodde först att säga Monster Stories eller något sånt där.
Ja.
Ja, men nej, det känner jag inte igen.
Nej, Monster Tail är ju ett Metroidvania. Släpptes bara i USA, eventuellt i Japan också, det vet jag inte. Men troligtvis i Japan också. Men släpptes alltså inte i Europa. Och jag samlar ju bara på amerikanska DS-spel just eftersom de fodralen är mycket snyggare. De är lite nättare och har färgiga, vad fan säger man?
Färgglada eller?
Ja, tack. Färgglada spines istället för de här vita, ganska tråkiga spinesen som vi fick här i Europa. Med spines menar jag permarna då, det som man ser merparten av tiden av sina spel. Nej, så att jag samlade på amerikanska DS-spel och den här dök upp på Tradera med ett helt okej köp nu-pris. Och jag har missat den en gång innan för att jag har varit för snål. Men den dyker aldrig upp och börjar bli riktigt dyr på eBay om man ska importera. Och där tillkommer ju då frakt och tull och det ena med det tredje. Så jag slog till och är väldigt nöjd. Men lite samma som med Kirby där. Det är inte så att jag har sprungit iväg och spelat det på mitt DS. Men det var väldigt tillfredsställande att liksom få hem det och titta på det. Och öppna upp det och kolla lite i manualen. Och sen ställa in det i samlingen. Det var en god känsla. Och sen såklart radera det då från wishlisten. Det är väldigt, väldigt skön känsla faktiskt.
Ja, korta ner den innan den fylls på igen liksom.
Ja, exakt. Ja, men jag har ju inte så mycket liksom äldre spel på min... Jag har ju skaffat det mesta jag vill ha till de konsoler som är äldre då, alltså som inte är aktiva. Så där fylls det inte på så mycket, där tas det mest bort. Så det är en skön känsla.
Nej, men jag tyckte det är kul att du nämnde det där kring alltså skillnaden på utgåvorna på PAL och NTSC.
Mm.
För ja, men jag håller med där och typ ja, men de är nästan pisstråkiga ska jag säga, de här DS till PAL och de passar lite bättre ihop de amerikanska utgåvorna. Om de står bredvid till exempel 3DS så är det ju samma storlek typ.
Yes.
Så det gör sig väldigt mycket snyggare. Men ja, kul att du fick hem den där.
Mm.
Nummer 3 för mig där då. Ett limited run-spel. Blossom Tales 2 The Minotaur Prince. Också ett sådär random-spel, men ni vet ju min förkärlek till Zelda. Och jag gillade verkligen ettan supermycket. Dels hade jag väl ingen förväntning på att det skulle komma en två överhuvudtaget. Det är ju ingenting man tar för givet av en sån här lite mindre indie-spel.
Nej.
Och det ska vara ett lika bra eller bättre spel som det. Och det är lite anledningen egentligen bara att i brist på nya 2D-Zelda kan man väl säga, så är jag riktigt taggad på att köra det här spelet.
Mycket bra val. Jag har ju bara ettan då, men tyckte att det var riktigt bra när jag spelade. Jag har inte klarat det, tror jag inte, men jag har spelat det ganska mycket. Väldigt charmigt och välgjort. Så att, jag blev också förvånad när tvåan kom. Det kom lite från ingenstans. Det är inte jättevanligt som du sa med uppföljare på just indiespel.
Nej, och om du har lite FOMO på det här så kanske det dyker upp som PAL-version nu då, när...
Precis, med Embracer Game där, deras...
Det kan vara både bra och dåligt.
River Games. Ja, men precis. Ja, ja, men då är vi nere på plats nummer 2 och där har jag skrivit ner min Turtles mini-arkad. Den heter väl Tabletop Arcade eller Countertop Arcade eller vad den heter. Det är alltså en replika av Turtles-arkadmaskinerna från 90-talet, men den är liksom... Svårt att nu försöka beskriva mina händer här. Men den, man kan ha den på ett skrivbord eller på ett bord och spela. Och så en player bara då. Men det är god känsla alltså. Det är gott klick i knapparna och i spaken. Och du får med både Turtles, det första då, The Arcade Game då, som portades till Nintendo 8-bitars. Som just Turtles 2, The Arcade Game. Och sen Turtles in Time, också arkadversionen då, som har... lite annan grafik och någon mer bana tror jag än Super Nintendo-versionen. Så att jag har faktiskt spelat mer än vad jag trodde, även om det är en player-spel. Men framförallt så tycker jag att den är härlig, en härlig del av game-roomet. Och ja, blir alltid lite glad när jag ser den. Så att det är ett roligt tillskott som kanske fungerar mer som en prydnad än just spelgrej liksom.
Ja, men exakt. Jag tänkte precis fråga det där om den gör sig riktigt bra i spelrummet. Va? Jag får med att jag fick lite bilder och videos på den.
Mm.
Så ja, det är kul köp. Något som också sticker ut lite.
Ja, men precis. Jag har sett nu att det har kommit en sån med tvåplayer-funktion. Så att ja, det kan bli lite sådär, grämer mig lite. Men samtidigt så, jag tror inte den har kommit till Sverige än ens. Jag vet inte om den gör det. Och den är väl dyrare också. Så att,
kan importera från Japan och få en 3000 kronor i tull.
Ja, exakt. Samtidigt så är de ju ganska små. Så jag tror att det blir ganska trångt att spela två på den. Så att det är mer en liksom kul grej att ha. Snarare än liksom att jag står där och spelar hela dagen. Alltså.
Ja, jag tror du gjorde rätt val där.
Mm.
Yes, då har vi kommit ner till min nummer 2. Ja, men det är lite samma feeling som du har haft på ditt DS-spel och Kirby Air Ride där. Att jag fick äntligen hem Sekiro Shadows Die Twice. Som är ett From Software-spel, de som gjort Dark Souls. Det är som alla andra deras spel, superbra spel verkligen till PS4. Och fastän det är ett ganska nytt spel igen då, från förra generationen, så var det helt omöjligt att få tag i. Ja, men tog slut ganska snabbt fysiskt, för det gjorde för inte så många utgåvor på PAL. Av någon anledning också så här ganska sjukt, eftersom det är en av de större utvecklarna.
Ja, verkligen.
Och det gick inte för tag helt enkelt, så jag tog typ 4 år för mig att få tag i det där. Och jag bara dök upp och Tradera för ett okej pris plötsligt. För det gick ju alltid för så här 600-700 som jag tyckte var för mycket för att vara ett ganska nytt spel liksom. Begagnat liksom. Så det var sånt där jag haft på min wishlist väldigt länge. Är ju en av mina favoritspelutvecklare också. Så jag tyckte det var riktigt kul att få tag i det äntligen. Jag testade det lite under året och det var fan skitsvårt alltså. Jäklar vad svårt. Nej. Jag bara körde upp 10 timmar och jag får ta tag i det någon dag, men det känns som... Alltså jag började fundera på, kommer det här bli det enda från software-spel jag inte har klarat? Alltså det var faktiskt det svåraste hittills, just för den typ av spelmekanik. Det passar inte min spelstil riktigt, så det blir spännande att se om jag klarar det. För jag kan använda en viss typ av vad ska man säga, en typ av... Jag brukar använda en viss typ av strategi kan man säga i de andra spelen. Och det går inte att göra för en annan typ av spelmekanik i det här spelet. Att använda mer ett parry-system, att man ska liksom blocka och sådär. Och göra motattacker, och det är inte min starkaste sida. Man måste ha så himla snabba reflexer.
Blir du otålig?
Alltså är du...
Blir du otålig?
Ja, dels det, och ja. Ja, jag har väl inte de reflexerna längre liksom, som jag hade när jag var liten. alltså typ, jag tror man kan liksom ha en annan typ av smartness och strategi i de andra från software-spelen som Dark Souls. Så tänker man till lite innan varje fight och lägger upp en plan och sådär, så kan man komma undan liksom. Men här behöver man ha mer skill som jag inte har. Men i alla fall, oavsett svårighetsgrad, så är jag supernöjd med det här köpet.
Ja, men kul. Har du alla de spelen nu då som är i Souls
men exakt vad man kan säga. I Souls-like-genren har ju alla spelen egentligen. Så även PS3, PS4 och jag har lite dubbletter på Xbox 360 och allt möjligt.
Han var roligt. Bra, kul. Då är vi nere på, eller nere eller uppe, hur man nu ser det, plats nummer ett. Helt
spännande
enkelt
att se vad du har som etta där.
Ja, jag har fuskat lite här, så jag har valt att ta 162 spel på plats nummer ett. Och det är ju då...
Det är helt okej den här gången.
Ja, det är min kompletta Wii U-samling som precis bara 2-3 dagar innan nyår så trillade det sista spelet ner i brevlådan. Och det var Scribblenauts då, det spelet som bara kom i Australien. Så det gjorde att min pärlsamling blev 100% komplett då. Så att nu har jag alla Wii U-spel som släpptes i PAL, eller PAL-region då. Och det är ju lite surrealistiskt. Jag har aldrig samlat på det sättet innan, att jag ska ha alla spel. Inte ens till i en spelserie eller till en konsol eller någonting sånt liksom, utan... Jag har alltid, alla gånger jag har samlat, även när jag var yngre, så har jag köpt spel som jag vill spela liksom. Det har varit min ambition. Jag har inte samlat på det sättet att det ska vara komplett på något sätt då. Men Wii U är ju väldigt speciell, och den är väldigt speciell för mig också. Ju framförallt efter jag startade podden då, har det blivit lite synonymt med podden på något sätt. Så att det var nog också när jag liksom satt och jobbade med det här, mitt första riktiga avsnitt, avsnitt 2, historien om Wii U, som min kärlek till konsolen verkligen brann till liksom. Jag tycker det är en väldigt charmig konsol, och det känns ju lite overkligt faktiskt att ha samtliga spel som kom ut. Så det hade inte gått att ha något annat på första plats, helt enkelt.
Nej, jag förstår det. Jag har ju följt din resa och superkul att följa den resan. Och kul att du blev klar. Det känns som du säger att det har varit lite svårt också att göra det på någon annan konsol. Typ, vad finns det till Switch? Typ 2000 spel? 2000 spel och sånt där.
Ja, det ens räcker.
Det skulle varit om du samlade alla till Virtual Boy då. Typ.
Ja, men precis. Det hade väl varit görbart mängdmässigt, men inte ekonomiskt.
Nej, de går väl hur dyrt som helst om man ska ha dem komplett också.
Ja, exakt. Det finns ju flera spel som är uppe på 20 000 kronors klassen liksom. Så att ja, det hade varit tight, tror jag.
Ja, men frågan alla sitter och tänker nu som lyssnar tänker är så här, hur känner du nu då efter att du har samlat alla 162 spel? Är det som när man har kollat en riktigt bra serie, kollat klart på den eller spelat klart ett långt, härligt mästerverk till spel? Känner du dig tom liksom, eller hur känns det?
Faktiskt inte, alltså jag känner mig väldigt nöjd faktiskt. Alltså samtidigt som det har varit väldigt kul och liksom med den här jakten och leta upp spel, och jag har ju vissa liksom spel som jag har fått tag i på helt sjuka sätt och sådär, helt sjuka men ändå inom, för att vara tv-spel, väldigt konstiga sätt liksom. Så var det, alltså när jag köpte det sista spelet och visste att det var på gång, då var det så här: det är över. Alltså jakten är över. Jag behöver inte bevaka, tradera varenda dag eller du vet så här. För att ett tag så var det ju så att jag hade ju så få spel kvar, så att jag blev ju nästan besatt av att hålla koll så att de inte dyker upp på ett köp nu liksom, och att man missar något spel till ett bra pris och så vidare. Så att jag skulle säga att det var en väldigt skön känsla att få hem det sista och bara känna att jag är färdig. Jag gjorde det liksom. Det var nog mer känslan, kan jag tänka mig, efter att ha sprungit ett maraton snarare än att sett färdigt en god serie liksom, att så här, jag gjorde det, jag lyckades typ. Alltså så här, det känns ju skitlöjligt att jämföra med ett maraton.
Det var ju ett maraton typ.
Ja, på ett sätt var det ju det. Men nej, så att och många, jag vet att många har sagt det typ så här, som samlar på andra grejer, att när man väl är färdig så säljer man det och går vidare till något annat. Men jag känner inte så. Jag känner mig så glad faktiskt av att ha dem, att som sagt att jag lyckades och att jag fick tag i alla till ändå ganska rimliga priser. Även de här dyraste lyckades jag haffa under liksom marknadspris och sådär. Och sen måste jag ju återigen skicka ett shoutout till Andreas Hiro Karlsson där, som jag bytte lite spel med och så, vilket gjorde det, ja, som också gjorde det möjligt ekonomiskt att få tag i vissa av spelen då. Så att stort tack till dig Andreas om du lyssnar. Men nej, det är en god känsla i det. Jag har min Wii U-samling här inne som jag sitter nu i poddstudion och YouTube-studion. Och jag blir alltid lite glad när jag tittar på den här väggen av blåa fodral. Så att ja, det har varit kul. Och jag är också glad över att det gick ganska så fort. Jag bestämde mig för detta sommaren 2022. Ja, vintern 2023 var det klart. Så att då hade jag i sig redan typ 60 spel. Så att jag var ju en bra bit på vägen då. Ja, en galen resa. Och ni som följer mig på YouTube har ju säkert sett mina Wii U-videos där. Men jag tänkte ju att jag skulle göra en sista Wii U-video där jag på något sätt summerar det hela. Jag måste bara tänka ut lite hur jag ska göra. Det blir många, många spel att visa upp. Jag tänkte att så skulle jag visa upp alla på något sätt, prata om dem liksom, men jag har inte riktigt bestämt hur än.
Ja, men kul, och det blir kul att kolla på videon sen lite längre fram också. Ja, om man jämför med pisstråkiga DS-fodralen där, så är ju de här faktiskt snygga att kolla på, och alla är unika med en liten bild på pärmen där från varje spel. Så ja, det är ju snyggt att ha ju på väggen där.
Ja, de är ju väldigt lekfulla och charmiga på det sättet. De är ju inte... Switch har ju en mer, vad ska man säga, proffsig aura så. Även om det är rött och lite skrikigt så är det liksom en mer proffsig aura tycker jag. Men Wii U har ju liksom det här lekfulla och Nintendo-aktiga på ett annat sätt tycker jag. Så att det är en härlig konsol Wii U faktiskt.
Snyggt, och nu kommer vi till min nummer ett där då.
Yes,
sista. Spännande. Och nu kan jag ta fram era bingobrickor där och skrika bingo. För på plats nummer ett så har vi Zelda Tears of the Kingdom. Känner mig som en trasig skiva här. Och ber om ursäkt för tråkiga listor, men alltså jag måste ha Zelda på mina tre listor där.
Ja, det är klart.
Och då är det ju Collector's Edition-varianten. Och jag skulle vilja säga att den tillför mycket för mig, eftersom det blir ja, men i min övriga Zelda-samling. Jag har ju några Collector's Edition annars på Switch.
Mm.
Och det står även bredvid mina två favoriter på Switch där. Alltså Breath of the Wild och Link's Awakening då. Och min Zelda-samling i övrigt. Så den gör mer en helhet kan man säga. Och det är därför den hamnar på plats 1 för mig.
Ja, ja, men kul. Bra val. Rolig blandning tycker jag vi fick till med våra två listor.
Ja, verkligen.
Då börjar dagens avsnitt gå mot sitt slut. Och det har varit ett riktigt gött avsnitt känner jag. Det var väldigt roligt att göra de här listorna och summera året med dig, Adam. Riktigt kul. Det känns som en tradition som vi får bibehålla, eller vad man säger.
Ja, jag håller med och tack detsamma Andreas. Det har varit kul att se tillbaka, dels liksom blicka tillbaka över hela 2023. Fundera lite på ja, men hela spelåret och även diskutera lite 2024. Så det blir väldigt spännande också att se vad 2024 har att erbjuda både för Speldags och ja, Nintendo helt enkelt.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se om vi har rätt i våra gissningar som vi har tagit upp.
Någon gång måste vi få göra rätt.
Ja, exakt. Säger man det tillräckligt ofta så. Ja, men apropå Speldags där som du tog upp så har det ju varit lite lugnare år för podden 2023. 11 avsnitt blev det och även 11 YouTube-avsnitt. Så YouTube-kanalen har ju fått lite mer avsnitt än tidigare, men podden har ju fått lite färre. Men som de flesta av er vet tror jag så har jag ju haft ett lite tokigt år så att jag har inte riktigt haft samma möjlighet med tid i år som jag hade året innan där. Men jag har varit väldigt taggad och just känslan av att kunna släppa avsnitt lite mer sällan och att folk ändå lyssnar har betytt väldigt mycket för mig. Alltså det har varit, jag har fått otroligt fin support i år även om det knappt har kommit ett avsnitt i månaden och jag vet, det var någon gång jag var inne och tittade på min sån här statistik då. Då var det mellan två avsnitt och det hade nog gått ganska lång tid mellan. Om det var, ja, jag kommer inte ihåg när det var. Men det var liksom flera, många veckor sedan jag släppte ett nytt avsnitt. Och den dagen hade jag liksom 300 lyssningar eller något sånt där. Så det har varit otroliga siffror i år. Det har varit fler som har lyssnat i år än i fjol. Trots då att det inte har kommit så många fler avsnitt. Så att jag tror att det är många som har hittat hit helt enkelt och det känns helt otroligt faktiskt. Så jag är väldigt taggad inför det här nya året och jag har många avsnitt på gång både i idéform, i manusform och i gästform. Så är det bara att försöka få ihop tiden så att det blir verklighet. Men jag älskar den här podden och jag tycker att det är så roligt att göra och jag är otroligt tacksam för alla som lyssnar. Så att jag vill gärna berätta det helt enkelt.
Nej, men det gör du rätt i. Jag tycker att oavsett om det har varit lite mindre frekventa uppladdningar på podden tycker jag att du har hållit bra kvalitet. Jag tror alla överseende med att livet kommer emellan ibland, så är det ju. Men du har ju lagt din tid och själ i de avsnitt du har släppt och kompletterat det bra med lite YouTube-avsnitt som jag uppskattar också. Att få se ditt fina ansikte där och prata lite om Wii U-spelen och lite andra avsnitt där, lite pickups och sånt där. Det har varit ett bra år och ja, så det blir kul att se vad nästa år har att erbjuda. Eller nästa, det är ju detta året.
Ja, detta året, ja precis. Ja, men det har varit YouTube har blivit ett väldigt bra komplement för mig för att när det kommer till podden då så har jag ju de avsnitt som jag gör själv. Det blir väldigt mycket, vad ska man säga, alltså jag har väldigt höga krav på mig själv på de avsnitten och alla som är liksom manusbaserade då, oavsett om det är historien om eller om det är musik från min barndom eller vad det nu kan vara, så ligger det mycket tid och arbete bakom dem. Och då är det ganska skönt ibland att bara ta med sig ett gäng spel, sätta på kameran och spela in ett YouTube-avsnitt, för det blir så himla fritt på ett annat sätt. Och visst, jag hade kunnat säkert göra något liknande i poddvägs också, men det är inte riktigt, det är inte det jag vill göra när det kommer till podden, utan jag gillar ju att ha de här gästavsnitten eller snackavsnitten med dig och sådär, där det kan få vara lite fritt och man kan prata runt omkring saker och så. Men när det kommer till speldags kärna som podd, så är det ju de här manusbaserade liksom lite mer, som jag vill se det i alla fall, tidlösa avsnitten som jag försöker skapa, och då sätter jag liksom en annan press på det. Så att YouTube har varit ett jätteskönt komplement till det, att även om jag känner att jag är sugen på att göra liksom, skapa något, alltså göra ett avsnitt, men jag har inte riktigt tiden eller orken eller möjligheten att skriva ihop ett helt poddavsnitt, så har YouTube varit perfekt att ta emellan liksom. Så att det är det bästa av två världar på det sättet faktiskt.
Ja, kul. Tack för 2023 får vi väl säga då. Och blickar vi framåt.
Tack så jättemycket. Precis, tack så jättemycket för 2023 och vi blickar framåt, precis som du sa. Tack för idag, Adam, och på återhörande.
Tack själv, Andreas. Vi hörs. Ha det bra.
Ha det bra, ja. Hej.
Tack för att du har lyssnat. Vill du stötta mig så finns Speldagsklubben på Patreon. Alla intäkter går mot att jag ska kunna frilägga mer tid till att kunna göra avsnitt bättre, men framförallt oftare. Så gå in på patreon.com/speldags för att bli medlem. Vill ni komma i kontakt med mig så görs det enklast via Instagram. Där heter jag kort och gott Speldags. Men det går även bra att mejla på speldagspodcast@gmail.com. Tack för idag, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!